Då är klockan 20:31 och varmt välkommen till den här första Spirecta-workshopen eller Spirecta-tematräffen i världshistorien. Mm. Och detta ska bli så här superroligt. Jag har så här sett fram emot det och varit lite nervös och tänkt så här, gud vad roligt detta ska bli. Och framförallt ska det bli jätteroligt just då att prata konkret om ekonomi, prata konkret om just liksom den ekonomiska situationen vi har i Sverige. Och extra roligt är det faktiskt att göra det med min gamla vapendragare här, Charlie Söderberg. Vi har ju känt varandra sedan många år tillbaka i balansekonomi. Träffades via när du gjorde Lyxfällan. Får man lov att säga att du gjorde Lyxfällan för, eller är det så här passé nu för tiden?
Ja, men jag gjorde ju fortfarande det, och det är ju någonting som vi är väldigt stolta över på balansekonomi, att vi fick vara med och utveckla det. Så det skäms jag inte överhuvudtaget.
Ja, men precis. Mm. Nej, men sen drev ju vi balansekonomi i många, många år tillsammans. Mm. Och där så födde vi fram det här ekonomiverktyget som då hette Balansbladet, som nu blev Spirecta. Och liksom sen du har fortsatt med balansekonomi, jag har varit lite mer passiv. Och balansekonomi då utbildningsföretag, Charlie kommer berätta lite mer om det.
Men har du varit passiv, skulle du säga det? Du har väl bara varit aktiv med massa annat? Du har väl varit allt annat än passiv, va?
Ja, men precis. Jag är fortfarande kvar i samma fråga, men jag är lite kring ekonomi och kring ett rikare liv, bara lite från mer det mer konkreta hållet. Och jag tänker att ekonomi liksom handlar ju så mycket både om beteendet och görandet, alltså beinget och doinget. Och därför liksom ska det bli så fantastiskt roligt att göra detta tillsammans med dig. Och du är också en liten delägare i Spirecta, så det ska vi också liksom prata om.
Mm. Så, men får jag bara börja fråga Jan där, så här. Om man frågar om du träffar någon på bussen, åker du buss? Händer det, eller?
Jo, det händer. Ja. Det händer faktiskt.
Och någon frågar så här, vad jobbar du någonstans? Ja, men det är svårare när du cyklar. Men när du åker buss, någon frågar så här, vad jobbar du någonstans? Så är det att du jobbar på Rika tillsammans? Eller vad är det du säger att du jobbar någonstans?
Ja, alltså jag tycker det är så skönt att jag inte är igenkänd. Så att jag kan ibland säga liksom så där, jag är så konstig. Just nu så är min Batman-karriär programmerare eller så. Mm. Nej, men jag brukar väl säga att jag försöker hjälpa människor till en bättre privatekonomi eller ett rikare liv. Det är väl det jag brukar säga. Och sen är vissa intresserade och andra byter samtalsämne, så får man lite känna av. Men vad säger du då? Du som har podd och hela kittet.
Ja, men vi gör ju flera saker, men för mig är det ju väldigt enkelt. Jag säger ju att jag är vd på balansekonomi. Det förklarar ju ändå så här sammanhanget, och är man intresserad då kan man ställa följdfrågor. Men det var därför jag frågade, för att Rika tillsammans är ju ett jättecommunity, men det kanske inte är lika känt att man är liksom ledare för ett community sådär, eller? Jag vet inte.
Nej, men precis. Nej, men det där är ju så himla roligt. Alltså, att Rika tillsammans har ju blivit, det började ju som en blogg och sen blev det som en podd. Och sen nu så har jag liksom insett så här, shit vad mycket människor kan. Och liksom så här, som vi säkert kommer komma in på idag när vi kommer prata om liksom massa saker. Så att idag så upplever jag att det är mycket mer liksom en community av människor som tycker det är kul med privatekonomi, som gillar det konkreta, som liksom så här vill hjälpas åt, hjälpa varandra till ett rikare liv.
Men om man ska sammanfatta vad Rika tillsammans är, så är det att du skriver artiklar, påstår och grejer, och sen har du x antal tusen som rättar dig för att du har fel.
Exakt, du ligger väldigt nära den där sanningen. Och det kan säkert ni som sitter här inne intyga att det är många av er. Ibland så är det så här skräckblandad förtjusning. Jag lägger ut saker som bara, jag håller inte riktigt med om den formuleringen om luftvärmepumpa, och sen frågar man så här, vem är du? Jag har jobbat med luftvärmepumpa i 40 år. Då blir man så bara, okej. Okay, men det är det som är så coolt att samskapa. Och det är så här, Rika tillsammans på riktigt. Men ska du säga någonting kort om balansekonomi för de som aldrig har liksom kommit liksom hört talas om balansekonomi?
Jo, men man kan väl säga så här, att när du beskriver Rika tillsammans som att det handlar om privatekonomi, så kan man väl säga att balansekonomi jobbar ju betydligt bredare. Vi jobbar med alla ekonomier. Vi jobbar med energiekonomin, tidsekonomin, kärleksekonomin, men också pengekonomin. Alltså vårt löfte till våra kunder är både mer tid, mer pengar och mer energi. Så vi gör utbildningar, numera i huvudsak digitala utbildningar och sådana saker. Men kommer väldigt mycket utifrån att våra attityder skapar våra beteenden skapar våra aktioner skapar våra resultat som skapar våra attityder. Så det man kan väl säga att vi är, tar oss an frågan ekonomi på en liten högre nivå. Alltså så högre så tillvida att vi vi angriper lite fler ämnen än bara ja, det som jag tror att vi i huvudsak kommer komma in på idag. Men det går ju 13 på dussinet människor som jobbar med personlig utveckling. Men man kan väl säga att det är ganska ovanligt att man gör det och låter pengarna vara med. Den finansiella ekonomin har en stor del av det. Och det var ju så du och jag träffades. Jag var ju din handledare en gång i tiden. Eller började väl med att jag skulle vara din frus handledare. Och sen smög du med där på något sätt.
Exakt. Ja. Charlie höll ett seminarium på Ideon i Lund. Och så tyckte jag så här, det där lät bra. Men jag tyckte så här, jag kunde redan allt. Så jag sa så här, detta är en skitbra kurs, men Karo, du får gå den. Så här, skönt drygt. Och sen så var du så här, men varför ska inte du gå den? Och så hade jag inget bra svar, i alla fall inte framför Karo. Så gick vi den båda två. Men det där ska jag säga också, det har jag faktiskt alltid varit väldigt lycklig för. För att liksom, jag brukar säga att det snabbade på min resa. Jag hade inte varit här där jag är idag på den tiden. Utan den personliga utvecklingen. Sen kan jag ju säga att jag är inte så stort fan. Jag vet att Helena här som är med också håller inte med mig. Men att jag är inte så stort fan av personlig utveckling per se. Men jag inser så att det är det som krävs för att ta nästa steg. Liksom. Men om jag hade kunnat liksom så här välja att vara utan det, så hade det varit helt okej.
Okej, ja, det har jag noterat. Kanske därför du gör i huvudsak annat än att vara på balansekonomi nu för tiden.
Ja, men precis.
Men du, Jan, vi kan inte säga någonting om spräckta då utifrån. Det är ju liksom, det började ju som du sa, någonting kallat för balansbladet inne på balansekonomi, att liksom göra resultat och balansräkning för privatpersoner. Och vi har gjort en hel kurs som heter den finansiella ekonomi där liksom spräckta bladet är en centrumprodukt. Men och den här träffen är ju till för människor som har spräckta, men jag tror att det är ganska många som antingen har och inte använder det eller kanske inte ens har börjat använda det. Kan inte du göra liksom, vad är 3 minuters pitchen på spräckta egentligen?
Ja, men jag brukar ju säga så att alla idéer börjar med svordom. Och min svordom började
med... Vad är det för... Det har jag aldrig hört.
Har du aldrig hört det? Att de bästa företagen startar med en svordom. Fan, detta borde finnas. Eller fan, detta saknar jag. Eller fan, detta. Nej, men så svordomen för mig var så här. Jag har inte koll. Jag tycker det är svårt att få en helhetskoll på min ekonomi. Det är liksom så här, jag har ett konto på Avanza där, jag har ett konto på Nordnet där, jag har kanske min Lisa där, jag har mitt bankkonto där, jag har mitt kreditkort. Och jag hade liksom svårt att få helhetskollen. Och då ville jag ha allt samlat på ett ställe och då fanns det liksom massa appar redan för 10 år sedan, alltså slantar etc. Men problemet är att de är ganska, om man har en enkel ekonomi så funkar de att hålla koll på in och ut. Men vad man inser efter ett tag är att det där in och ut, där finns ju tillgångar skulder och de där tillgångarna och skulderna spelar faktiskt också roll. Mm. Och jag kanske inte alltid är sugen att bokföra ett månadssparande som en utgift, utan att jag vill liksom se liksom ekonomin och sen framförallt som vi också kommer att prata om idag, att kunna styra, att inte vara reaktiv i min ekonomi utan kunna vara proaktiv. Och sen är det väl liksom som du alltid brukar säga, liksom så att det som blir mätt blir gjort. Mm. Alltså hur kan jag hitta mätpunkter i min ekonomi, alltså vågen. Och sen så kommer ju du det där, Jan, fantastiskt direkt, ett fantastiskt verktyg, men det livet pågår inte i Excel, tror jag att du sa till mig, utan det behöver plockas ut ur det. Och det är väl här där du och jag träffades mycket liksom kring spräckt, att ja, men Jan, det handlar om att göra skillnad i verkligheten också.
Ja, men jag menar inte, det låter som att jag på något sätt skulle dissa att man sitter med Excelen, så menar inte jag. Men för mig var det bästa med spräckta var ju att man liksom kunde förhålla sig till pengarna i ett intressantare sammanhang. Man kan liksom skapa egna kategorier utifrån ens livssituation. Man kan prata om aktiva och passiva inkomster. Alltså så här, jag behövde lite mer när jag skulle utbilda våra deltagare än en liksom så här sparapp där man kan marknadsföra kronorna. Därför jag tror att det viktigaste är att det ska funka som ett diskussionsunderlag till köksbordet. Va? Att man tar med sig det ut och så säger man okej, kolla, så här ser det ut. Vad tänker vi om det? Det är ju inte som att du och jag har en åsikter hur mycket man ska ha i vinst varje månad eller hur mycket man får lägga på barnkläder och hur mycket man borde ha i sparande, utan allt det är upp till var och en, men det borde vara ett medvetet och övervägt beslut. Och jag älskar ju det där som jag vet att du gillar också, att man tar verkligheten och flyttar ut den så man kan titta på den lite på håll och säga, du kolla här, så här verkar det se ut. För när man är mitt inne i sin finansiella ekonomi, då är det väldigt svårt att se vad som pågår. Det är lätt att, folk säger att man bråkar om detta hemma, det tror man gör därför att man är mitt inne i det när man pratar, istället för att lägga ut det på bordet och prata lite bredvid och säga, kolla, vad tycker du det där ser ut som? Liksom. Mm.
Nej, men att jag gillar ju precis det här, alltså, jag vet inte hur många bråk det har sparat mellan mig och Caroline, alltså så här, detta är vårt problem, eller detta är vårt spel, det är inte ditt problem eller mitt problem, eller du sköter ekonomin, eller så här, utan det handlar ju om att vad vill vi, och sen framförallt också att ha en roligare liksom, perspektiv på ekonomi, för du vet, jag träffade i jula, så träffade jag så här 19-åringar som jag skulle liksom prata om ekonomi, och då fick jag höra så här, ja men ekonomi är det där monstret du träffar i slutet av månaden, och jag är så här bara, nej, du vet, så här, i balansekonomi pratar vi om att ekonomi är ju penseln du målar ditt liv med. Vilket liv vill du måla? Och då kommer ju liksom det här liksom hushållning. Och det är det som jag gillar så mycket med dig. Att du pratar om hushållning. Jag pratar ju ofta ekonomi i min värld. Det är ofta det finansiella ekonomin. Men där är ett mycket större perspektiv bortom bara liksom pengarna. Utan det handlar om tid och handlar om energi och det handlar om hälsa. Och...
Ja, men det är ju det som är liksom balansekonomis take. Att vi tittar på hela livet. Och det är så himla lätt att få bli vältränad kropp. Om det är det enda man tittar på. Det är ju väldigt lätt att ha mindfulness. Eller som det enda man tittar på. Men det ska ju sitta ihop med resten av livet på något sätt också. Mm. Ja, men då, det är nog om det, de flesta här är ju redan flitiga spräktanvändare. Så vi hoppas vi får jätteroliga och spännande frågor. Men dagens ämne, vi kommer ju köra detta. Planen, vi ska ju aldrig sticka ut hakan och säga om vi gör detta om 20 år. Men planen är att ha en sån här månadsträff, eller hur?
Ja. Med olika teman.
Ja, just det. Vi kör inte, spelar in, bandar inte den här och sänder den en gång i månaden. och dagens tema är brandövning.
Ja, och det kommer jag kan säga bakgrunden. Mm. Bakgrunden är att jag ringde till dig ett helt annat ärende. Och så sa du så här, Jan, detta är första gången under 20 år jag oroar mig för den svenska medelklassen.
Så var det. Ja.
Kan du inte säga någonting mer om det? För jag tyckte det var så här, det där har inte ens jag tänkt på.
Jag menar att det har gått upp och ner för människor när det kommer till den finansiella ekonomin. Och det kommer nyheter och så säger man att nu är det liksom problem med det här eller bostadsrätt och så. Men allt som oftast när det blir försämringar när det kommer till pengar så drabbar det oftast de som redan är drabbade. Det vill säga det drabbas de utsatta, de ensamstående, låginkomsttagare. Det är de som i huvudsak blir drabbade av detta och det är ju förstås dumt och orättvist, men det är ju ändå så att den stora breda medelklassen som har det ganska bra, vi har ju på något sätt valt oss om att liksom läskiga rubriker om pengar inte märks så mycket hemma hos oss en vanlig onsdag i alla fall. Det är väldigt sällan man slår på tvn och säger så här, kom nu Gunnel, nu måste vi börja räkna här, det här blir dyrt liksom. Så jag tror att de flesta har haft nästan 20 år av positiva och negativa nyheter från omvärlden om pengar, men som faktiskt inte har påverkat vardagen så himla mycket. De flesta i den breda svenska medelklassen har ju fått det stadigt bättre och bättre och bättre och bättre. Det finns ju en anledning till att det finns 3 nagelsalonger i varje Galleria nu för tiden, det är ju därför att väldigt många människor plötsligt kan unna sig saker som vi inte kunde unna oss för 20 år sedan. Och då menar jag att det som händer nu tror jag väldigt många svenskar är direkt otränade på att få det sämre. En stor bred grupp som aldrig förut på riktigt har fått det sämre har ju nu, jag tror många har redan börjat smaka på det, fått det sämre. Den som har ett fint boende får det sämre om man har lån på det, därför räntorna drar iväg. Den som har elkostnader, ja det kan ju du berätta Jan, hur det är att ha elkostnader hemma, liksom så här, får räkna med räkningar på ganska många tusen. Den som gillar att unna sin fredagsbiff får gå från 300 kronor till 700 kronor kilot på det köttet man köper. Det blir helt enkelt väldigt mycket dyrare att vara svensk medelklass. Och det är väl inte mer än rätt att det är våran tur att ta en smäll. Men jag bara menar att vi är extremt ovana att faktiskt på riktigt utsättas för det som vi nu utsätts för. För första gången på 20 år så tappar vi köpkraft och ganska rejält också. Håller du med om den liksom, skräckupptakten?
Nej, men absolut. Alltså, jag kan ju bara relatera till mig själv. Och ni andra får jättegärna skriva i chatten också. Så liksom hoppa in i konversationen. Nej, men alltså, jag sa det till Caroline bara faktiskt idag. Att liksom tidigare så har det varit så här, ja, men börsen går ner. det är lite så här, det är ändå så här pengarna som man liksom någonstans har liksom så här, men de är ändå på armlängds avstånd. Mm-hmm. Men när vi liksom gjorde till exempel vår så här, när jag tittade så här i sommar så bara, alltså elpriserna går upp, undrar så här hur mycket vi förbrukar där på november till mars. Och så räknar ut så här, ja men det är ju typ 20 000 kilowattimmar. Och sen så var så här, okej, vad räknar man med att priset kommer att vara i södra Sverige i vinter? Ja, det är 5 kronor kilowattimmen. Mm. Det var så här, ja det är 100 000. Och jag kan säga så här, okej, nu är det inte så här tyck synd om mig. Vi kommer klara elräkningar på 100 000. Men det är på nivån att vi är så här, ska vi boka skidresa till våren? Kanske inte. Vet du vad, vi skippar den. Liksom för säkerhets skull. Och liksom på samma sätt så märker jag också så att ja, men, kompisar liksom oroar sig för liksom att ja, men det har blivit dyrare på matpriserna. Räntan, jag har börjat få frågor så här kring hur ska jag göra med räntan och liksom att den kommer också liksom nu höja. Så du sa ju också så här att ja, det är ju inte ovanligt att man i Stockholm har haft liksom lån på kanske 4 eller 5 miljoner. Och har man haft 1% ränta, då går man från 50 000 till liksom 4% ränta, tror jag att vi kommer att liksom ligga på kring jul eller i vår. Ja, då är det plötsligt liksom 200 000. Plocka bort det är liksom ändå 3 gånger mer. Och lägg på då sjunkande bostadspriser. Liksom, så är det kanske ganska mycket liksom en perfekt storm. Faktiskt.
Ja. Och varför har vi då kallat detta för brandövning av alltihopa? Liksom, vad är metaforen brandövning? Du vill ju kalla det något annat.
Jag ville kalla det så här. Jag sa bara, Charlie, ja men vad coolt, då kan vi göra så här ekonomisk känslighetsanalysövning. Och du bara, för helvete, ja, så här, hur sexigt är det? Vi kallar det brandövning.
Ja. Och så här, nej, men anledningen till att vi kallar det brandövning, det är ju att man vill ju inte brandöva när det brinner. Man vill ju i lugn och ro innan ha visat Primus min son då, liksom. Så här öppnar man fönstret, ställer en stol här, så klättrar du ut och så ställer du där borta vid soptunnan ifall det skulle hända någonting. Eller låter den här signalen och luktar rök här, då går det åt det här hållet. Alltså, det är en sån här sak som man känner ändå att man i sitt hem gör något sån här med sin familj. Jag menar att man ska göra det varje vecka, men liksom, någon gång i en ny bostad är det väl bra att man ändå berättar hur har man tänkt. Och på arbetsplatsen utsätts man för detta någon gång per år eller varannat år, någon typ av brandövning, så tvingas man gå ut där på ett ordnat sätt och så listar vi ut. Det är så här man går ut och man ställer sig här borta och sen räknar man alla så går man in. Och det är lite så jag menar här också, att om vi vet att det kommer bli dyrare, jag tror att det är väldigt många... jag tror att det är lite onödigt få som är så oroliga som de borde vara, om man säger så. Men de som är oroliga tror jag i huvudsak är oroliga. Det vill säga man har inte tittat efter, man har inte stuckit ner huvudet under sängen och kollat efter på det där monstret. Man bara hör att det är någonting som mullrar, man försöker ligga så stilla man kan i sängen och så kanske man säger som du, vi skiter i skidresan i år, eller aj, det blir nog ingen sån Oculus Rift liksom till sonen i julklapp. Men man har egentligen inte räknat och gjort med bedömning av vad är egentligen spelet.
Och vet du vad? Och jag tror dessutom att den där oron, återigen, jag kan ta bara liksom så här, jag är ju medskyldig här hemma, så går jag ju stressar upp mig här liksom, och sen så märker ju Caroline det, och så liksom att jag pratar om el, och så liksom så har jag inte riktigt inkluderat henne, och så hon säger, ja det kommer bli tuffare tider, du vet. Och så ska hon handla liksom på Lidl istället för Ica, eller inte köpa de där ekologiska tomaterna, och så är jag så här, ja, men det är inte där slaget står på tomaterna på ICA. De kan öka ganska mycket i pris innan det är tomaterna som kommer välta vår ekonomi. Så att jag tror att ibland kan vi också göra så här, ta så här irrationella beslut när vi bara är oroliga utan att kolla efter.
Så att, jag tänker så här, det är korkat om man slutar med ekologiska tomater kanske, men jag tycker det är ännu värre om man inte tittar över liksom vad man har råd att lägga på tomater, för då kommer man ju ta detta rimliga då, de flesta människor är att de tar detta från sparandet. Och det innebär att man minskar sitt sparande, månadssparande, eller kanske avslutar månadssparandet helt i en tid där börsen har tappat lite och kommer fortsätta tappa, det vill säga att det är rea på att köpa grejer. Så när det är billigt att köpa, då slutar man köpa därför man helt enkelt inte har likviditet. Så att jag menar, för den som lyssnar på den här peppen vi har ikväll, så skulle ju målet vara att kunna behålla sitt nuvarande månadssparande åtminstone trots att det sker kostnadsökningar. Det skulle ju vara en sån här kaffekransfråga och ta fram spräckta bradet, uppdatera det, göra några sådana här brandövningar och sen sätta sig med sin partner eller sina grannar och säga, hur skulle det vara möjligt för oss att ha fortfarande en härlig livsstil och inte behöva minska vår sparkvot när vi nu ska ha 100 000 till elräkning eller vad det kan vara. Liksom.
Mm.
Och där tänker jag, jag vet inte hur du tänker, men jag vet att när du var handledare på Balansekonomi mycket, då gjorde du ganska ofta en kursmodul som vi nu har, varit digitalt, förut var det i fysiska rum, men där man fick räkna vad ens dröm egentligen kostade rent i tid, pengar och energi. Kan inte du säga någonting om det? För det är ju liksom samma sak fast från andra hållet.
Nej, men jag upplever så här, det vanligaste misstaget vi gör är ju att vi håller saker på avstånd. Alltså så här, om till exempel så här, men jag skulle vilja gå i pension, eller jag skulle vilja bli ekonomiskt fri, eller jag skulle vilja ha ett hus i Frankrike, eller liksom så här, eller starta eget. Men vi går liksom aldrig nästa steg och spesar, så här, så vad kostar det? Mm. Så vad är det i konkreta kronor och ören? Mm. Så, liksom, så vad innebär det? Och det är väl liksom återigen det här att våga möta upp det där som är lite läskigt. Och det är väl lite, jag vet ju att du också gillar Tony Robbins. Och han brukar väl säga så här, the truth will set you free, but first it may piss you off. Och det är väl verkligen en sån där att liksom, ja, men låt oss titta då. Okay, så ökade, alla pratar om ökade elpriser och du vet, det är massa så här. Det roligaste var att du träffade en kompis som var så här helt uppstressad för liksom ökade elpriser. Och sen hade han bundet elpris. Och jag var så här, du påverkas ju inte. Men du vet, hade ändå varit helt uppstressad kring det där. Så att liksom så här, många gånger blir det liksom att man inser att det där monstret, man ser liksom som i tecknade, du vet, jag vet att du också gillar tecknade filmer. Skuggan ser sjukt stor ut. Men när man väl går dit så kan det till och med vara ett ganska sött litet monster.
Ja. Ja, men det är viktigt att räkna. Jag har ju faktiskt träffat människor här i Stockholm då, för här bor ju lite naivare människor än i Malmö kanske, som på riktigt tänker så här, det här påverkar inte mig därför jag bor i lägenhet. Alltså, och sen så bor man i en bostadsrätt där man har en förening som har lån på 80 miljoner och dessutom har direktverkande elelementen, och så tror man på riktigt att vid nästa årsstämma har man inte fattat att man kommer behöva fördubbla månadsavgiften på bostadsrätten. Liksom. Så att det
kommer leda till att värdet på bostadsrätten sjunker.
Ja, liksom. Det är klart. Det är klart att det är så. Och då det är en helt annan konversation. Så låt oss gå in på själva, nu tror jag vi har skrämt upp och vridit vända på detta tillägg. Men tesen ikväll är ju att vi vill slå ett slag och inspirera för att använda spräckta bladet till att på riktigt räkna ut exakt hur mycket dyrare blir livet jämfört med hur det har varit tidigare år, så att man kan lägga en bra handlingsplan som man är trygg med och säger så här, om vi säger upp hemstädningen, slutar med matkasse och stänger av poolen under vintern och skiter i skitresan, då är vi hemma. Det är exakt det som krävs. Det är inte mer, det är inte mindre. Då kan vi fortsätta köpa ekologiska tomater färdigt och klart. Va?
Men om vi ska spekulera lite tillsammans. Mm. Så jag tror till exempel så här, vad är, om vi tittar på de stora, för jag gillar ju så här, fundera på vad är de stora liksom penseldragen, att det är de det gäller att få rätt på. Och då tänker jag att det är bolåneränta, det är energi, det är väl mat, det är väl lite annat. Så vad ska man räkna med, tänker du? Eller hur har du gjort, så kan jag berätta hur jag har försökt göra.
Nej, men jag har gjort som du har gjort, men det som du inte sa där, alltså, men det kanske...
Bränsle skriver dem i chatten.
Ja, precis. Precis. Det är väl en sån sak, oavsett om man har elbil eller annat, så är det väl transportkostnaden också. Men det här är ju de absolut största delarna som du beskriver. Absolut. Mm. Och man behöver också göra då, om man nu inte bor i hus utan man bor i en bostadsrätt så, eller en hyresrätt, så måste man på något sätt göra en snabb flukt på vad man kan räkna att det kommer bli fördyrande. För att det kommer ju komma även om det tar några månader. De flesta har ju någonstans i februari, mars där har man årsstämma och då kan du utgå ifrån att din andel av vad det motsvarar på en villa kommer dyka upp då i alla fall. Liksom.
Ja, särskilt liksom uppvärmning, till exempel fjärrvärme pratas det om. Nej, men jag tror så här, om jag ska testa, nu kastar jag upp lite sådana här, men till exempel man pratar om, har man fjärrvärme, det kommer bli mellan 10-20% dyrare. Vissa har aviserat uppemot 50% dyrare. Elpriser får man titta var man bor i landet, men det är väl ganska rimligt att kolla vad kostar ett fastprisavtal på de kommande månaderna. Och så tar man det elpriset multiplicerat med sin förbrukning. Och sin förbrukning kan man alltid få tag på gamla fakturor, så att logga in på Eon eller Ellevio eller Vattenfall eller vad man nu har och se vad förbrukningen har varit. Sen måste jag säga, jag sa det till Charlie så här, jag fick ju lite feeling i natt, så jag har i morgon, så i Sprekta finns det en lite sådana elsimulator som man kan mata in i Sprekta, hur mycket kilowatt har man och vad är priset, och så kan man liksom se hur det där förändras. Så elen, kolla liksom vad den är bundet på kanske ett år och så räkna med det. Jag tror på räntan, jag skulle vilja säga så här, att räkna med 4% ränta är inte orimligt. Kanske till och med uppemot 5.
Lite olika om det är en bostadsrätt eller om det är en villa och liksom vad man har för belåningsgrad och så vidare. En del har ju faktiskt bundit sin ränta och andra har rörlig ränta. Jag tillhör faktiskt de som band min ränta när den var nere vid 1%, för jag gjorde bedömningen att det är alltid en dålig idé. Jo, men chansen att den går ner, det gör så mikroskopisk skillnad på mina fasta kostnader jämfört med risken att den går upp. Och det visar sig att jag har rätt. Nu släpps den lös ganska snart igen om 6 månader. Så att det visar sig att jag kanske skulle bundit den längre. Men, så var det för mig. Men 4 är väl en högst rimlig sak att räkna med. Och tittar du på när du tog lånet, så har ju ändå banken räknat med 7%. Så rimligtvis borde det finnas fallhöjd. Men de kanske inte har räknat med den sparkvoten som de själva har räknat med. Eller framförallt har de inte räknat med någon skidresa i Österrike och så vidare. Men 4% på ränta är väl bra. Har vi några kommentarer i chatten? Någon som tänker annorlunda?
Vi har Lennart Göte, en god vän till oss båda också i Balansekonomi. Han skriver så här: bor man i en bostadsrätt så bör man uppdra åt styrelsen att göra en prognos och ge sina bästa gissningar om hur en ränteökning på x gånger skulle innebära och vad innebär de här ökade kostnaderna. Och ett sånt estimat är ju supervärdefullt för alla i föreningen. Och Prata Janna skriver också så här, om de kommer höja avgifterna, att man inte får det som en liksom chock på årsstämman. Liksom.
Det får man ju. Alltså så här, nummer ett, jag har jobbat ganska mycket på bostadsrätter, och det är ju nästan alltid så att det är glada amatörer som sitter i styrelsen, och deras uppdrag är ju att ta hand om huset, men ärligt talat så försöker man i huvudsak hålla ihop grannfriden, och det är inte så vanligt att man samlar alla grannar för att i oktober varna för att man kommer behöva höja avgiften 6 månader senare, utan det pågår i något styrelserum och så vidare. Så jag tycker att Lennarts förslag är mycket, mycket smart. Helt enkelt kontakta din förening nu och säg så här: om de här elpriserna kommer hålla sig på den här nivån och om räntan kommer stiga på den här nivån, vad är er bedömning att det kommer påverka? Vad blir den totala kostnadsökningen då under nästa år? Det kan ju också vara så, men nu ska jag slå ett slag för det, för det är ganska ansvariga människor som är med i samtalet, att du då sätter igång ett räknarbete hos föreningen som leder till att de på riktigt gör en ordentlig avgiftshöjning som ändå måste göras, istället för att man hamnar i situation där man missköter huset eller hamnar i andra konstigheter därför att man helt enkelt... Ja, det finns i alla fall i Stockholm, det är där jag har bott mest i bostadsrätt, då finns det någon stolthet i hur många år i rad som man inte har höjt avgiften. Det är någonstans som mäklare säger att de har inte höjt avgiften de senaste 14 åren, som om det skulle med självklarhet skulle vara tecken på att man har varit ansvarig i föreningen. Va? Men det tycker jag är en alldeles ypperlig idé för dig som bor i bostadsrätt, att uppdra till din förening att göra helt enkelt en känslighetsanalys eller brandövning eller vad du vill. Och så vet du ju då, eftersom du har ett andelstal i föreningen, så vet du hur stor andel av den kostnadsökningen som rimligtvis bör tillfalla dig då.
Super. Vi har Ola. Han skriver så här: jag är precis tvärtom mot Jan som vanligt. Ola är så här power user i Sprekta. Han skriver så här: alla bäckar små kan göra skillnad. Att undvika dyra varor, byta ut mot billigare eller hoppa över det i alla fall en del nu, det gör jag aktivt. Alltså man kan köpa svenska tomater på Lidl istället för, det var någon på forumet som hade gjort experiment, man kunde sänka sina inköp med liksom 15% bara genom att byta där.
Vad tycker du om det då? Om du inte bara ska läsa Ola, vad Håller du med honom eller tänker du tvärtom?
Nej, jag tycker det är superbra idé. Alltså jag tror så här, många bäckar små. Alltså, jag har ju jobbat med den här energifrågan, till exempel kring vårt hus, nu ganska aktivt i 3 månader. Och från att, apropå mäta, från att alltid ha liksom legat över ett genomsnittligt hushåll i förbrukning, så har jag nu liksom kommit ner nästan till så här topp 30% av alla hushåll, och jag har sänkt elförbrukningen med nästan 20% utan att det märks.
Du sitter ändå med stickad tröja inne, jag vill bara adressera
det. Ja, och precis, Charlie var så här, du har inte rakat dig. Jag bara, nej, jag har slutat duscha, det är dyrt. Nej, så är det inte. Nej, men alltså, jag gillar de här, och man kan, jag tror att många av oss, alltså om jag ska vara helt ärlig återigen, jag har i 5 år inte brytt mig vad elen går. Alltså jag har kunnat ha lampan tänd hela natten eller ha datorn på så här. Jag pallar inte vänta 2,5 minuter på att datorn startar och så har jag den på. Så jag tror att ganska många av oss har levt, eller jag har levt ett ganska slösaktigt liv i många områden. Och jag tror att vi har mycket att vinna på sådana här ganska små såna här grejer som vi inte har tänkt på. Om vi tar till exempel temperatur, eftersom om man bor i hus så är värmen det som kommer göra absolut störst påverkan på elpriset. Så är det till exempel i EU nu har man sagt så här, om alla i EU sänker sin förbrukning med 5% så kan vi halvera priserna på energi. 5%, om man drar sitt strå till, liksom, till stacken.
Det läste jag också att någon sa. Jag har inte riktigt kvalitetskollat den informationen.
Nej, men det är
i valrörelsen. Men det var,
men det är så här energimarknadsinspektionen. Liksom, och där finns jättemycket att göra. Vi kom fram till också i forumet, det finns länkat här efter. Liksom så här 30 förslag man kan göra. Liksom så här att, ja, men sett i EU kommer man nu ha, till exempel i vissa länder, i Tyskland får du inte ha mer än 19 grader i huset. I Spanien där det är varmt, ja, men då har de lagt en gräns på 27 grader. Och som liksom jag som har folk i Ukraina säger så här, ja, men de, liksom, vi räknar liksom tuff höst i euro, de räknar det liksom i liv. Och då kan jag också vara så här, men jag kan väl vara lite solidarisk, för hur illa jag än har så sitter jag inte orolig. Och kan jag då sänka från 21 grader till 20 grader som jag kanske inte ens kommer märka, och det sparar 5%, ja, men det kan göra ganska många tusen. Så att jag tror
jag håller med det du säger än vad jag håller med din slutsats. Jag, om vi ska vara lite personliga, jag har inte så mycket många bäckar små faktiskt, utan jag tycker, jag är mer så här, leta upp de stora bäckarna och så går du och hämtar det du kan hämta där först. Jag vill inte leva ett liv Därför att jag upplever att det ska vara stress för min familj. Om jag går nu på riktigt, idag vad jag handlar då, om jag ska titta så här, fan, ekologisk mjölk ändå 40 öre billigare eller dyrare än vanlig mjölk. Liksom så här, då sparar jag in 40 öre där, gånger så här många mjölk. Alltså så här, den energin jag lägger på att förhandla ner ekologin på mjölken, om jag hade lagt den på att göra en kreativare löneförhandling, ta och gå igenom mina försäkringar och se vad jag är dubbelförsäkrad, bestämma mig för att hyra ut sommarstugan. Alltså jag är lite så här, leta upp tusenlapparna innan vi letar upp 40-öringarna. Därför att jag vet att jag har ingen heltid att lägga på detta. Det är klart att det inte finns någon gräns för mycket man kan spara. Men med risk för att jag svär i kyrkan, för vissa kan väl påstå att vi lite hos dig, så jag är ju ingen FIRE-människa. Jag tycker inte att målet är att se hur fort kan jag komma ifrån det här helvetet som kallas för livet och sen sätta mig med pengarna och vänta. Jag tror ju mycket, nu hårddrog jag menar inte att det är det står för, men du förstår vad jag menar. Jag vill njuta av ekologiska tomater, jag vill kunna handla ekologisk mjölk utan att få ångest. Jag är snarare då letar efter kreativa sakerna. Så har jag gjort. Jag hade gjort några stora, det som att gå ner i vikt. Jag ska tänka lite på vad man äter och du vet, ta lite mindre gaffel. Alltså så här, det funkar inte. Man får köra periodisk fasta eller så får man lägga ner potatisen.
Ja, men jag avbryter dig där, Charlie. Jag håller helt med. Jag skulle
Ola
säga
har fel helt enkelt.
Nej. Nej, men jag brukar tänka så här. Alltså, är det en 30 kronors fråga eller är det en 30 000 kronors fråga? Lägg fokus på 30 000 kronors frågorna. Och det är ju detta som jag kan störa mig på, till exempel i SVT. Där är så här, detta är dina bästa energispartips. Och så är de så här, dra ut prylar i standby. Och
du vet, idiotiskt tråd.
Jag gick och köpte så här elmätare och så började jag mäta här hemma, för jag ändå tycker det är lite nördigt. Och så inser jag så här, det drar ju för fan ingenting. Alltså vet, det är på marginal. Och sen så pratar jag med en i forumet som säger så här, nej, men Jan, 2010 kom du ner och lagat standby-prylar, får inte dra mer än 0,5 watt. Mm. Och då är det så här, liksom så här 0,5 watt. Det är så här, om du skippar en dusch, en enda dusch, så kan du ha på dina standby, kan du ha en standby-pryl på i 2 år. Mm. Alltså en med, alltså apropå liksom vad som gör skillnad. Så att jag är helt med dig, fokusera det som gör skillnad. Mm. Och då är det ju liksom så här, alltså om vi ska ta någon så här uppenbar, förhandla bolåneräntan. Det var någon som skrev så här, är uppskattning på 4-5% ränta, listränta eller ränta med bra förhandlad rabatt? Nej, det är ju listräntan, kommer ju ligga på 4-5%. Så att förhandla ränterabatt gör ju jätte, det är många tusenlappar i skillnad. Uppvärmning i hus, se över, kör värmepumpen mer effektiv eller byt uppvärmningssystem. Många tusenlappar. Löneförhöjning, byta jobb. Alltså då bor man i rätt boende. Alltså den typen kan ju ge de stora yxhuggen.
Ja, och jag tror så här, med risk för att jag sparkar in en öppen dörr. Jag tror att man kanske missar möjligheten att byta ner sitt boende eller sälja bilen och liksom köra, hyra de dagarna man behöver, eller hyra ut sommarstugan, eller liksom starta en investering eller ett bolag vid sidan. Men jag tror att man missar de här mer kreativa sakerna om man bara stirrar på de köpbesluten man redan gör. Om man, för att, och jag tänkte lite på det när du sa det, elen är elpriset är högt, ja, då måste vi få ner elen. Ja, det kan man göra, men det kan ju också vara att elen är hög, så därför så tar jag bättre hand om mina affärer för att kompensera för det. Det är ju inte självklart att lösningen ligger på samma ställe som problemet uppstår. Det kan ju vara så. Mm. Det kan ju vara så, men det är ju inte självklart så att bara för att räntan stiger, men då ska jag ta alla sparpengar och amortera av. Nej, men vänta nu, det kan finnas smartare saker att göra med de pengarna i alla fall. Mm. Så man ska inte lura i sig bara för att det är ett ställe problemet uppstår på, att lösningen med självklarhet är i samma område. Drivmedel är dyrt, ja, men då ska jag sluta köra bil. Ja, eller så kanske jag ska hitta något annat som är smartare så jag kan unna mig att, ja, köra bil.
Exakt, för det kan ju vara så här, vidareutbildning kan ju vara en sån grej. Det kan ju vara så här, man har tänkt sälja fritidshuset eller båten man inte använder. Eller liksom, där finns ju 100 andra lösningar. Och jag ska faktiskt säga också så här, vi kommer inte gå igenom någon lista på sådana här tips, för det får ni liksom på mail här efteråt. Det finns i forumet 11 sådana här skitjobbiga frågor som man kan fundera på, och där finns även så här 30, någonting som jag kallar för liksom så här vd-metoden, som är så här att man går igenom, det kommer ni få höra oss tjata om innan, det är liksom att man går igenom en ekonomi, alltså så här, man tittar på inkomsterna. En vd i ett företag har nämligen i princip bara 4 saker man kan jobba. Man kan jobba med att öka intäkterna, man kan jobba med att minska kostnaderna, och sen kan man effektivisera mellan tillgångarna och skulderna, och sen kan man jobba och kommunicera genom andra. Och då kan man ju också titta på sin så här, så hur kan jag öka mina liksom inkomster? Finns det saker jag kan till exempel sälja? Kan jag förhandla lön? Kan jag byta jobb? Kan jag hyra ut någonting? Som jag sa att det var någon som skrev om Hygglo. Mm. Samma sak, ska jag liksom byta avtal eller omförhandla ränta och engagera mig i bostadsrättsföreningen etc. Och sen samma sak att ombalansera, om man tittar på resultat eller på balansräkningen, så kan man ju börja titta, okej, men ska jag flytta från buffert, eller ska jag öka bufferten att kanske minska kanske en aktieexponering, eller ska jag göra tvärtom, att använda, liksom, ska jag utöka skuldsättningen? Att det faktiskt är ett tillfälle nu när svenska börsen är ner 25%, när alla tycker att det är helt crazy att låna pengar för att investera. Ja, det är ju fan bättre att göra det nu än förra hösten, och förra hösten gjorde ju alla det. Så att ni kommer få de här frågorna, de ligger redan liksom i forumet. Där. Gud vad mycket frågor eller kommentarer.
Ja, men då kan du läs lite då. Jag tar ett litet andetag, så vi pratar om det människor pratar om, så inte driver en annan fråga. Hans viftar som en tok. Han är så sugen på att prata.
Ja, men vi kan släppa in
sammanhang, Hans.
Hans, du får kort. Jag vet att du har många kloka, men du får vara kort. Varsågod, Hans.
Jag kanske har lite förutsättningar, men jag var mer ute efter på vilket sätt kan Spräkta hjälpa mig att ta fram en aktuell karta och sen att vidmakthålla kollen på det här. Alla dessa taktiska listor på temporär, kolla det här, den har varit på 1000 av, men det ska vi inte förakta. Men det strategiska problemet är liksom, vad är en lagom koll på ekonomin? Så att när det här kommer, att man inte blir orolig för, jag vet ju inte ens hur läget är.
Ja. Bra fråga.
Då är vi halva det. Jag trodde att vi skulle ta ikväll. Och så har det varit en upprepning av gamla populära råd ni får komma rätt. Jag tycker om det, men been there, done that.
Bra, bra. Ja,
det är bra. Börjar du, Charlie? Svar du först och så testar jag sen.
Nej, men alltså det första...
Kan du ge facit? Nej, kör du.
Okay. Nej, men jag tänker ju det ena då är uppenbarligen är ju att se till att ha verktyget spräckta och det som finns där som jag upplever att av alla som använder det som används av betydligt färre, det är ju budgetfunktionerna. Att liksom, och där har vi ju nu skapat olika där du också kan göra scenarieberäkningar och sådana. Det kan ju du berätta om, Jan.
Ja men exakt. Nej, men så här, Spirekta har ju började som ett bokföringsverktyg och det har funkat nu i 2 år och är riktigt, riktigt bra.
Så att när man har får säga det själv.
Det tycker jag, så här, det har jag inga problem med. Men det som jag har liksom saknat i alla, det är just den här styrningen som Hans är inne på. Så att budget finns där och man kan göra liksom olika scenarier, så du kan ha en budget som är normal case, en worst case och en best case. Men det är intressant också nu, och där får du gärna vara med Hans och påverka, men det är ju till och med att börja jobba med det långsiktiga. Att sätta en plan, okej, hur vill jag ha min budget, inte för de kommande 6 månaderna, vilket jag kan hålla med om ibland kan vara lite trist. Liksom, jag har inte gjort budget när det har varit bra period. Men hur ser budgeten ut för de kommande 10 åren eller 15 åren? Och inte så mycket för liksom matkostnader om 15 år, men för mina tillgångar, för summan av mina tillgångar om 15 år. Så att jag kan hela tiden liksom styra så här, okej, men jag ligger i fas i förhållande till det jag vill. För att om jag ska vara lite tuff, det är ju inte riktigt de som har riktigt dålig ekonomi som sitter i detta mötet. Mm. Utan alla vi som sitter i detta mötet, om jag ska generalisera, sitter ju redan i båten, och om jag ska dra det ett steg till, vi kommer förmodligen dö med mer pengar än vad vi har gjort av med. Och då kommer vi in på liksom den där frågan.
Nu måste jag förstå. Vi kommer dö med mer pengar än vad vi har gjort av med.
Där kommer vara ett arv. Alltså så här, om man tittar så tror jag att för de flesta av oss, för varje år vi blir äldre så kommer det vara mer och mer pengar i eget kapital. Mm. Och då kan man fråga sig lite, om jag tar min mamma som exempel som är 70, som sparar 5000 kronor i månaden. Där jag blir så här, vad sparar du till? Liksom, du har ett obelånat hus, vad sparar du till? Där det kanske egentligen hade behövt, som kommer på ett annat tema, sån här temakväll. Hur ska jag faktiskt använda pengarna också? Hur kan jag konsumera på ett sådant sätt att det ger mig ett rikare liv? Mm. Liksom, lite antitesen till det där med FIRE. Så att jag skulle säga det korta svaret, Hans, det är styrning. Och så då gäller det också att välja ut de nyckeltalen som är relevanta. Och det kommer vi prata om lite nästa gång. Mm. Vilka nyckeltal är relevanta för mig? Mm. För att, som till exempel i vissa dataspel, vissa nyckeltal är lite viktigare för andra. Eller än andra. Som till exempel om jag ska bara liksom nu hoppa lite kort dit, sen kommer jag sluta. Jag identifierar att i min ekonomi så är det så här, 5000 kronor tjänstepension och 5% avkastning. Om jag kan upprätthålla det tills jag är 55, så efter 55 års ålder behöver jag aldrig mer oroa mig för pengar. För då kommer min tjänstepension och min pension och allt det där kan jag leva på som liksom ekonomiskt fri resten av livet. Och då spelar det ingen roll hur min börsinvesteringar eller sånt har gått fram tills jag är 55. Med. Så då kan jag alltid bara säga, okej, de två nyckeltalen, de är i fas, jag sparar det, jag har den avkastningen färdigt.
Vad roligt, vi ska prata om nyckeltal nästa gång och det kommer bli en riktig rykare, för jag påstår att det du precis sa inte ens var nyckeltal, men utan att det var vanor. Men det kan vi argumentera om nästa gång. Men jag vet att till exempel Lennart som var med delade mycket generöst i ett annat sammanhang, att han hade en del oro för att det är dyrt nu och det kostar mycket och saker. Och sen så tittade han efter hur det såg ut i verkligheten, så hade han till och med ökat tillväxttakten på det egna kapitalet och kan konstatera att det blir liksom mer pengar över varje månad. Även om det inte känns så när man tittar, man ser purjolökar, man ser det där, men det är mycket annat som utvecklas också som man inte märker. Så ibland kan ju en del av en sån här brandövning leda till att man kommer fram till att det är okej, okay. Jag klarar de här extra elkostnaderna, eller jag kan köra och hälsa på mormor utan någon ångest för vad dieselpriset är, för det faktiskt finns utrymme och plats för det här. Vi vill ju, det man definitivt kan säga, det är att oro kommer inte vara till någon nytta. Alltså, efter att ha jobbat med Lyxfällan, det var så många människor där det var i paret, det var en som hade varit en slarver, eller en som var så här helt ouppdaterad på hur det var, och en som hade gått omkring och var orolig 3 år och hade varenda papper och var så himla orolig. Och då var det alltid så när man kom dit, och ville de alltid liksom, den som har varit orolig 2 år ville liksom glota lite och visa, ja titta, jag har minst gått omkring och varit orolig jättelänge. Ja, men du har inte gjort någonting, man får ingen bonus för att man går omkring och är orolig. Enda skillnaden är att man kommer dö i sjukdomar tidigare liksom. Det är helt ekonomiskt ineffektivt att oroa sig. Man gör en beräkning och sen så agerar man i linje med det, eller så gör man ingen beräkning och agerar inte, men då ska man fan heller inte vara orolig. Oro är den absolut sämsta, vad de säger i den där sången. Det är så effektivt som att försöka läsa algebra genom att tugga tuggummi liksom.
Oh, creative misuse of imagination. Jag tänker så här, Lennart, kan inte du avmuta? Du har skrivit så bra kommentarer här liksom, så jag får dåligt samvete att du får sitta och skriva i chatten. Lennart, kan inte du avmuta och sen säga så här, du är ju den som har använt Spirecta minst lika mycket som jag. Du har ju varit liksom mycket pappa till många av resonemangen i Spirecta, och varit så här, men så här borde det vara liksom, och vi kunde sitta och prata 2 timmar om hur man bokför utlägg.
Och är dessutom en av handledarna på Balansekonomi, så allt det som vi har pratat om här är ju ditt hemmavatten, ska man säga, för den som inte vet hur det är.
Oj, jag har inte pratat upp mig. Hörs jag?
Ja, du borde hörs och syns.
Ja, men vad trevligt. Ja, men det stämmer väl. Vad vill jag ska vika ut på? Jag skrev precis en liten passning till Hans här bara. Vi är bekanta med varandra. Gör Spirecta-bladet, var min korta passning. Därför att där får man ju den kollen. Va? Jag lägger ner ett par timmar i månaden. 2 timmar ungefär. 1 timme för att tanka in data. Och sen ytterligare 1 timme åt att njuta av resultatet och fundera på vad det betyder. Någon form av analys. Va?
Och sen 1 timme om att ringa mig och berätta...
Ja. Sen måste jag ringa och skryta med att jag äntligen fick det gjort. I somras nu så hade jag, i juli gjorde jag det inte. Och sen var jag så långt in i augusti så jag tänkte att jag skiter i det. Jag gör det väl när slutet på, eller i början på september. Så när jag gjorde det nu i början på september så blev jag så omåttligt nöjd. För det var 2 månader då. För det tar ju en massa energi från oss människor. Det är dålig energiekonomi helt enkelt att inte ha finansiell ordning på sina pengar. Och då tappar vi energi av att vi inte vet. Va? Och jag tycker att energiekonomin och tidsekonomin är viktigare nästan än pengarekonomin. Det är väl lite som att svära i kyrkan. Men ursäkta att jag är lite hes. Jag har som sagt inte pratat på ett tag. Men det jag skrev om här, det är ju att Spirecta är ju ett unikt program på det sättet att i Spirecta kan man jobba med kategorier och egna, så det finns stort kreativt utrymme i Spirecta att anpassa sitt eget sätt att sköta sin finansiella ekonomi efter hur du lever ditt liv. En del lever i familj och andra har separata finansiella ekonomier, och en del ser på sig själva på lite olika sätt och så. Och jag och min hustru, för vi har haft det här ganska länge, vi är skilda nu, men vi gjorde så här från början. Vi såg på oss själva som 2 stycken avatarer i världen. Som att min kropp behöver en hel massa pengar. Min kropp behöver äta, den behöver sova, den behöver kläder, den behöver gå till frissan. Ja, inte nu längre, men en gång i tiden var det sånt också. Och för min hustru var det naglar. Så själva uppenbarelsen av min köttklump, så att säga, den behöver ta som hand, och allt det kallar jag för lägger jag i en kategori. Sen har jag en ganska stor kategori som handlar om saker som jag äger i det som man kallar för rummet, alltså i universum. Jag äger en bostad, jag äger en bil, jag äger kläder. Jag lägger pengar på att köpa en ny soffa då är det liksom, det är ännu en pryl. Och det är när jag äger soffan, så är det ju egentligen bara en annan manifestation av pengar. Den är ju värd någonting, så det är bara att pengarna är väldigt låsta i den där soffan. Eller bilen, eller lägenheten, eller vad det nu än är. Och sen har jag, precis som alla andra, en väldigt stor kostnadskategori. Och det är kostnaden för att ha pengar i mitt liv. Så när jag använder bankens pengar till exempel, då får jag betala till banken, det kallas för ränta. Och när jag utnyttjar kreditkort så får jag en expeditionsavgift, och när jag hämtar min lön så får jag betala skatt till staten och så vidare. Så det finns en stor kategori som bara hanterar kostnaderna för att sköta min finansiella ekonomi. Försäkringar till exempel. Försäkringar är ju en kostnad som man betalar för att den finansiella priset för en eventuell skada ska bli så litet som möjligt. Om jag bryter ett ben så får jag inte ett nytt ben, jag får ju pengar. Va? Och går bilen sönder så får jag en ny bil i pengar kanske, eller skadan lagad. Så alla försäkringar, alla räntor, alla avgifter, bankens kostnader och sånt, det är pengar som jag betalar för att kunna ha ett finansiellt flöde. Och den tredje kategorin, eller fjärde och sista kategorin, är naturligtvis pengar som jag lägger på att leva. Nämligen golf, resor, gåvor, äta ute, nöjen, festligheter helt enkelt. Så det kallar jag för guldkantska omkostnader. Ja. Och min poäng är att genom att skapa de här fyra kategorierna som är mina personliga, de har jag hittat på, så blir det roligare. Det blir roligare att vara och rota med spräckta och göra alla de här grejerna. Och det var det jag ville dela med mig i det här inlägget, att det finns stort utrymme för den egna kreativiteten och den egna leken med sitt liv. Mm. Och det anser jag vara viktigt då, eftersom vi jobbar även med energiekonomi. Det ska vara kul att hålla på med pengarna. Man ska må bra utav det. Man ska tycka liksom, jäklar, det här är roligt.
Mm. Ja, men det handlar ju, jag tror att Charlotte, vi kan göra så att ett temakväll kan vi bjuda in Lennart, så kan vi visa hur han har gjort rent konkret, för att du har gjort det väldigt annorlunda från det, i alla fall. Jag vet att du och jag har haft mycket diskussioner om det där, att liksom se vad är det som är möjligt om man frångår det som är liksom så här det klassiskt lite tråkiga konsumentverkets kontoplan liksom. Så att absolut, jag tror det kanske man kan tänka dig tacka ja till.
Klart jag kan, absolut. Ja. Och det kommer ju från balansekonomiperspektivet, därför att vi stöter ju på så otroligt många människor som får jobba hela sitt liv för att dra in pengar i sitt liv, bara för att de en gång i tiden bestämde sig för att finansiella saker är tråkiga.
Mm.
De har ingen kontakt med pengar, utan tycker att pengar är något tråkigt, och därför, därför är de dömda till att hela tiden behöva jaga pengar, och jag tycker det är synd.
Det är flera här som är inne på att de är jättesugna på liksom, när vi pratar nu, att liksom, ta sig an eller använda spräckta bladet på nästa nivå, men ha lite så här komma igång utmaningar, så kan vi inte göra det tillsammans grejen. Har du något att säga till dem?
Ja, men jag skulle säga så här, att det finns ju liksom två sätt. Det ena sättet är ju som du var inne på. Alltså, ni har, alltså så här, om man verkligen vill gå all in, så kan man ju gå, liksom, ni har ju liksom på balansekonomi en utbildning där spräckta ingår, där det är liksom hela paketet. Mm. Det andra för dig är ju, som använder spräckta redan, är ju också att det finns ju arbetsmöten. Och det finns också på forumet, jag vet inte om ni har varit inne i Spirekta-forumet, man kan ta det där inne. Då är det till exempel på söndag ett arbetsmöte 10-11, då är det så här digitalt, man sitter med Spirekta, jag har på Zoom och man kan ställa frågor. Det blir liksom som en studiecirkel fast digitalt, och där finns fler sådana tillfällen. Den möjligheten finns liksom absolut.
Mm.
Och där som Janna skrev så här, jag vill göra Spirekta på Lennarts vis. Sa, vad är det för fel på mitt? Nej, men det är självklart ska du göra det.
Välkommen, det är klart vi hjälper dig. Det hittar du inne på balansekonomi, så har vi faktiskt använt det som mall. Kommer man in via balansekonomi så har man en liten klurigare förkontoplansmall. Och sen har vi gjort, hur många utbildningsfilmer har vi gjort för att förklara alla det där? Det är nog 40 stycken tror jag. Eller något,
Vi tar Lukas, hade en fråga.
Mm. Lukas har tålmodigt väntat och räckt upp handen.
Ja. Jag vill använda Spirekta för att gå från ett, vad ska man säga, mer reaktiv syn på liksom min privatekonomi till en proaktiv
Ja, men istället för att sitta i baksätet, sitta i framsätet.
I framsätet.
Ja.
Och då är liksom, hur använder jag Spirekta för att göra det på bästa sätt? Vad är liksom, om man ska koka ner det till, men de här funktionerna kan vara bra. Jag upplever att det finns, visst, jag har liksom hyfsat koll och så på Men det finns så väldigt många funktioner att liksom, var ska jag börja någonstans?
Alltså jag skulle säga så här, Charlie, du får hoppa in här. Men jag tänker att det jag hör, Lukas, om jag får vara lite så här tuff, det är ju som att liksom man står på vågen och så tänker man så här, hur är jag mer reaktiv? Eller hur kan jag vara mer proaktiv i min hälsa genom att titta på vågen? Det är ju inte på vågen det kommer ske. Utan det är ju, jag ser det ju därför jag tänker att i Spirector så ingår, kommer de här temakvällarna ingå, där finns möjlighet med balansekonomiutbildningen, där finns möjlighet att ställa frågor i forumet, för att jag tror att liksom verktyget är bara en mätpunkt. Så tänker jag mycket.
Och mätpunkten är ju per definition reaktiv, för den beskriver ju ett resultat som är här och nu, och resultatet här och nu är ju alltid en funktion både för Lukas och för dig och för mig och för alla andra på vad vi har gjort tidigare. Så att jag menar, det är klart att då får du reda på, här är jag och det har någonting att göra med vad jag har gjort fram tills nu. Mm. Men det som man behöver lägga till där är ju någon typ av ledarskap i så här, okej, så vad tycker jag om vad jag är någonstans då? Ta ett par nyckeltal och bestämma, jag vill gå från 1,2 till 1,4 och jag vill vara där före midsommar. Eller jag vill gå ifrån 4000 till 5000 och sen så samlas tillsammans med andra, tror jag är nyckeln. Det är därför vi samlar människor på balansen med att göra detta ihop. Därför att man bollar idéer och så nu ger jag mig inte, jag vill hitta 1000 kronor till eller jag vill prova att göra på ett annat sätt. Och sen följer man upp precis som det när man tränar eller ska gå ner i vikt. Vågen är ju en struktur för att kolla det jag har hittat på. Har det funkat? Och då brukar det oftast vara två frågor som man får ställa sig. Det ena, har jag följt den strategin jag satte upp? Därför att det är svårt att utvärdera en strategi om det visar sig att man gjorde inte det i alla fall. Var man där och naggade på sparandet eller man käkade chips ändå? Och det andra är ju då, om man har följt sin strategi så är frågan, så är det då rätt strategi om den inte verkar ge det som man vill ha? Och där behöver man lite klurig, Lukas, tror jag, med att sätta några tuffa mål mot sig själv och inspirera sig själv och sen sin omvärld till att nu jädrar ska det hända. Och där, det är ju där förutsättet går, va? Det är ju tyvärr inte i bokföringen entreprenören föds, så det är inte på vågen som bodybuilden skapas, utan det är ju i vad man gör emellan vägtillfällena. Men den som inte väger sig är ju som att skjuta pilbåge rakt ut i mörkret. Det är ju otroligt svårt att veta om man träffar någon tavla där borta eller inte. Liksom. Man behöver ju spräkta till att vara tavlan i bågskyttet, skulle jag säga. Men jag tänker fick så här, 3 meter och får det samma.
Men jag tänker det också, Charlie, för det är lite så här att man kan tycka så här, ja men detta var ett trevligt samtal, men vad är det vi har pratat om egentligen? Men jag upplever ju, alltså detta har jag studerat från dig, Charlie.
Oj.
Och jag fattade inte detta på rätt länge, för du sa så här, frågan är många gånger viktigare än svaret. Att frågan är många gånger klurig, jag kommer på. Och vilka är då liksom frågorna? Mm. Och det är ju det som jag upplever som är liksom det som är så svårt att komma på själv. Att till exempel som vi var, jag tror att i början av kvällen så ställde du en fråga. Men så här, var finns svaret för mig? Till exempel om det är att bränslepriserna går upp. Jag tänker om det inte är svaret är att köra mindre bil. Var är svaret då? Mm. Vad kan jag göra för att öka mina inkomster? Mm. Vilka saker kan jag göra för att minska mina utgifter? Mm. Hur kan jag engagera mig i bostadsrättsföreningen så att vi kan, liksom jag kan bidra till att sänka räntan? Alltså, och det är de frågorna där Spirector kommer visa resultatet av hur det gick. Men Spirector kommer liksom inte ge dig svaret till frågorna. Utan, och det är det som jag gillar, liksom, vad min ambition liksom här är med Spirector och med forumet är ju att Spirector att plocka ut liksom så här att värdet med Spirector ska inte vara verktyget. Värdet med Spirector är förändringarna du gör i ditt liv till följd av att du har koll på vågen.
Ja. Och jag tänker så här, jag håller med dig helt att, och de intelligenta frågorna här, det är liksom, jag tror att det vi försökte säga, även om vi har använt många ord, nummer ett, beräkningsbarheten. Första frågan är, exakt hur mycket dyrare är det för dig att leva i vinter jämfört med tidigare vintrar? Sätt en siffra, lista ut exakt hur mycket det är. Det skulle jag säga den första. Skriv ner den på en siffra genom att göra den här typen av stresstesten. Ta de här stora kostnadsposterna och se hur de förändrar sig i vinter jämfört med hur det har sett ut tidigare. Vid det här laget kan du göra ganska goda gissningar om det här vi har pratat om. Drivmedelspriser, matpriser, elpriser, ränta och så vidare. Va? Så det tycker jag är bra. Få ner den siffran så vi vet. Vad är det vi går och letar efter? Är det 10 000? Är det 2 000? Är det 30 000? Och sen så skulle jag ställa mig frågan, hur skulle jag kunna skapa resultat som motsvarar det utan att behöva sänka min sparkvot? Och antingen kommer man lyckas eller inte lyckas, men frågan är inte om, frågan är hur. Hur skulle det kunna se ut? Och då är det fyra delfrågor i det, och det är de fyra delfrågorna jag varit inne på, Jan. Vad vore tre exempel på tusenlappar jag kan få det bättre genom att se över mina utgifter? Vad vore tre förslag på tusenlappar jag kan skapa genom att se över mina inkomster? Vad vore tusenlappar på tillgångar och tusenlappar på skulder? Och jag är övertygad om att om man hänger kvar en stund där och säger jag ger mig inte förrän jag har tre förslag, då kommer man komma på det där som är lite kanske mer utanför boxen än att bara hålla på att stänga av saker i ett standby-läge. Och jag har jobbat på balansekonomi med så många tusen deltagare, så att jag vet att även den som påstår att de har bra koll kan hitta tusen lappar om man väl kopplar på lite kreativitet och börjar tänka lite utanför boxen. Vad vore ett annat sätt att göra detta? Samäga sommarstugan, liksom hyra ut rummet, byta jobb, göra en förändring av hur jag investerar mina pengar eller vad det kan vara.
Hyra ut sin bil. Eller liksom. Och det är där, menar, har vi också i forumet en lista med massa idéer. Men det är inte, liksom, du kommer aldrig, som jag och Charlie brukar alltid skoja om, liksom så här, att vi får alltid frågan så här, tre snabba tips. Men tre snabba tips har aldrig förändrat livet för någon. Utan det är liksom att verkligen få gå med denna frågan i en vecka. Liksom säga så här, jag bara skriver ner förslag, jag beslutar ingenting. Men jag går med de här tre frågorna i en hel vecka. Och varje gång jag får en idé, hur crazy den idén är, hur jag än inte ens vet hur det ska gå till. Jag vet inte ens hur man gör, vem jag ska prata med. Jag skriver ändå ner den. Liksom.
Jag kan ge ett exempel, ett ganska kul exempel tycker jag själv från balansekonomis föreläsningar. Vi hade ganska många år, körde vi ett exempel, frågade människor, det här var ju på kvällen, människor satt och lyssnade och så frågade människor, hur många människor här kan hitta 50 000, 50 nya tusen på 2 timmar? Och det kanske var 3-4% som räckte upp handen på det. Och då sa jag så här, men okej, men jag ställer en annan fråga där. Jag har en sprillans ny Porsche cab som står här utanför. Så jag tog upp nycklarna och la dem på bordet och sa så här, du får den av mig för 50 000 om du kan betala den om 2 timmar. Den är värd 600-700 000, du får den för 50 000, men jag måste ha pengarna om 2 timmar. Hur många är inne tror att ni skulle hitta pengarna på 2 timmar? Och helt plötsligt är det 90% som räcker upp handen. Man går från 3-4% till 90%. Och då är ju min fråga i det här fallet är ju, vad hände? Ökade den ekonomiska kompetensen dramatiskt i rummet under den här övningen? Nej, det blev tydligt varför man ska göra det. Målet blev tydligt och jag såg värdet med mig, för mig själv att göra den förändringen. Och det tror jag ju är det viktiga här. Men tydlig beräkningsbarhet, lite jävlaranamma och ledarskap och rätt community kring sig. Så här, jag tänker inte vika ner mig. Jag tänker hitta ett sätt att fortsätta ligga kvar med min investeringsplan trots att det är höga elpriser och trots att det tar 20 år att bygga nya kärnkraftverk, så ska jag fan se till att jag kliver ut på andra sidan med en större portfölj än vad andra gör när det väl går upp. Och jag tänker inte göra det genom att sitta och bara käka blomkål och inte unna mig att kunna ta en köttbulle. Liksom.
Jag vet inte om det var Lukas det du ville höra kanske.
Ja, om jag får svara lite. Alltså,
kort, för vi ska börja runda av strax.
Ja, okej. Okay. Men, alltså, jag menar väl kanske så här, att jag vill använda spretta, för du pratade om bokföring innan. Jag tror också att man kan inte leva i bokföringen. Jag vill använda spretta för att liksom få en bra lägesbild och sen ta reda på liksom, okay, vad är det jag behöver göra. Och det är det steget jag har lite fastnat. Och jag tror att om jag kan få en bra lägesbild skapar det också liksom förutsättningar för att inte hamna i det här, oj, vad nu har jag bara så här många kronor kvar på kontot och så vidare. Det är jag ute efter.
Ja, absolut. Och då skulle jag säga så här, om jag tar det tillsammans med några frågor som är här i chatten. Så ja, om man går in på spirekta.forum.se eller man klickar sig fram efter inloggat läge, så i Spirekta-forumet så finns där datum för flera tillfällen. Det är precis det vi gör på de tillfällena, Lukas. Och skulle du mot förmodan inte få det, så boka ett liksom 20 minuters möte med mig, så kan vi liksom prata om det där. Så att man får hjälp med det. Sen säger jag att det är några som har skrivit, till exempel Mats har skrivit som INAB-användare, lockade inte Spirector för något år sedan. Då ska jag säga, om det är för något år sedan så har det hänt jättemycket. Där Spirector pågår, liksom utveckling pågår ju hela tiden, så det är nya funktioner. Det sista vi håller på med nu, det är ju den här riktigt framåtblickande med simuleringar av hela sin ekonomi. Det är inte riktigt färdigt, men om man hänger i forumet så får man vara med i testgruppen och ge feedback och vara med och påverka det.
Sen är det någon som tyckte att du är långsam på att fixa buggar. Om man hittar.
Det är Ola, men Ola har väldigt mycket, han är lite som den, att det har väldigt mycket bra önskningar och så här, ja. Så här, det där skulle jag ju tänkt på,
ja.
Men det kommer, men jag hoppas Ola att även om jag är långsam så ser du att det händer grejer,
ja.
Så att jag skulle säga så här, liksom, hoppa in på de här arbetsmötena, vi kommer ha uppföljning på det här. Och då kommer vi liksom fördjupa oss, för att ja, de flesta av oss, jag brukar säga så här, det som min sorg med Spirector är ibland, att de flesta av oss har inte fått någon ekonomiutbildning i skolan, vi har aldrig använt något bokföringsverktyg, vi har ofta inte koll på vår ekonomi, och sen plötsligt ska man lära sig nytt verktyg, man ska liksom lära sig ett nytt sätt att tänka, och man har inte någon att prata med om, så att det blir ganska liksom ett ganska, vad ska man säga, brant backe att komma upp för. Men jag tror att alla som har kommit upp för den branta backen, oavsett om man kör Excel eller Spirector eller vad man nu gör, säger att det är värt det på andra sidan. Så att det vill jag verkligen uppmuntra till. Bra. Men jag tänker faktiskt att vi ska börja runda av.
Kan inte du säga någonting om nästa gång då?
De ska säga så här, så nästa gång då, förutom då arbetsmötena nu som är forumet 25, 2 oktober, 3 oktober, då är det arbetsmöte och uppföljning. 17 oktober blir nästa tillfälle med Charlie, och då kommer vi prata om nyckeltal. Jag ser redan fram emot den diskussionen eftersom vi uppenbart har lite olika syn på det där. Men jag tror jag räknade att i Spirector så finns det, jag tror, 45 olika nyckeltal. Så att liksom, då tror jag att vi kommer prata om okay, så vilka är relevanta, när använder man vilka, hur kan man tänka kring dem, hur väljer man vad som är viktigt för en själv. Och sen så kan vi ha en lek liksom kring det, tänker jag. Vad tänker du, Charlie?
Nej, men jag tänker att vi ska väl börja på någon sån nivå av need to have och så komma till nice to have. Jag tror ju inte att, alltså, när du kör bil, då har du en 4 nyckeltal som du tittar på. Du har kilometer i timmen, du har en GPS som berättar om du är på väg framåt eller bakåt. Du har en varvtalsmätare som du mest tittar på om du tycker att det luktar konstigt eller växlarna funkar. Och sen motortemperatur som du heller inte tittar på annat än om det börjar lukta konstigt. Så att jag menar, jag tillhör de som säger att jag tycker inte du ska ha 40 finansiella mätbarheter i ditt liv. Du ska 4-5, men du ska ha tänkt igenom dem, ofta lägga till lite inspiration kring det. Det är det som är balansekonomisk take på detta, det är en attitydfråga. Du kan göra detta till en kul bil att köra om du ser till att redan från början är med och bygger den på ett sätt som gör att det faktiskt får svar på de frågorna du vill ha svar på. Så man frågar, får man svar, brukar det heta, och det tycker jag Spirector bladet är. Det får en del så här, varför ska man använda det jämfört med andra? Jo, just möjligheten att designa det på ett sätt så att du kan få ut svar på just dina frågor och inte hamna i det där att jag ska mäta som alla andra därför att det borde man göra för att vara duktig. Det tycker jag är en av de roligaste sakerna för mig med Spirector, det Lennart var inne på, att skapa en egen kontoplan utifrån ett eget perspektiv som du och frun och barnen kan titta på ihop och faktiskt liksom peppa igång till. Och sen har du budgetscenarion och andra saker. Och där ska vi titta på lite roliga nyckeltal. Jag har ju några egna favoriter, men vi ska inte bli skitnödiga, va? Det blir inte att vi ska kolla på allt för...
Nej, men så här, vi får testa detta, som sagt, detta är första gången vi kör. Nästa gång kommer att ha andra, och jag vet när du sa också så här, när ni körde Lyxfällan, så var det ju inte som att det första avsnittet man spelade in var det som man spelade upp i första, utan det var alltid typ någonstans i mitten man körde som först.
Här gjorde vi så faktiskt att det första är det första.
Det första, ja, precis. Bara 2 korta frågor där. Sofie hade någonting om att man kan simulera ränta. Det kommer i dagarna. Elsimulatorn kommer till imorgon. imorgon och ränteräknaren kommer förmodligen till helgen. Så att det kommer, och Jims fråga är Spirekta, det är gjort för privatekonomi, absolut, men där kommer också finnas trick i hur man kan köra två, att man har sina företagstillgångar, för jag vet till exempel jag och Ola och många är så här, vi vill egentligen ha samma överblick över tillgångarna i företaget, men vi vill inte göra företagsbokföring i Spirekta, för det finns det bättre verktyg för, men det finns liksom.
Sen får du påhopp här från Björn som tycker att vi måste göra mer reklam för de här mötena. Och det är väl så, man är lite nervös inför första. Men säg Björn det, så får vi ta det på allvar och se till att vi är bättre på att informera. Så vi blir ännu mer inspirerande människor på mötet nästa gång.
Men absolut, men det kommer vi göra. Så det är bara att hänga i forumet eller liksom du som prenumererar får det på mig. Så att, snyggt, men då tänker jag... då tänker jag så här, vad tar du med dig, Charlie? Skicka med, eller ditt guldkorn?
Nej, men jag tycker ju att vi har skickat med de viktigaste sakerna här, och det är ju att göra, jag har ju sagt det nu flera gånger, jag säger det igen, jag tror att det är viktigt att man har ett tydligt spel. Jag är en själv som det är väldigt lite spel jag inte kan klara om det bara är tydligt för mig vad som gäller. Och det tycker jag att antingen får man säga någon annan spel, någon arbetsgivare eller någon chef eller någonting sånt, eller så får man sätta upp sina egna, men då gäller det att sätta upp dem på allvar. Och det tycker jag, för att använda en av balansekonomins klassiska citat, så brukar jag säga att vi människor är experter på att uppfylla på drömmar, men vi har en tendens att vara upptagna med att uppfylla på alla andras drömmar istället för våra egna. Och genom att skapa tydliga beräkningsbarheter, nyckeltal och säga här är jag, hit vill jag, nu tänker jag se till att det händer, finns det ingen gräns vad som kan hända. Och jag tror att Spirekta vågen är ju en av de smartare verktygen du kan använda för att göra det, men du måste ställa dig på vågen och du måste hålla ledarskap däremellan, så det är inte där matchen pågår, men det är där vi kan se hur det går i matchen, skulle jag säga. Du då?
Våga vara kvar i frågan. Håll frågan, att värdet från detta mötet är frågorna. Välj inte alla frågorna, välj inte alla tipslistorna. Ta en fråga och så lek med den i en vecka. Nästa vecka, ta en annan fråga. Så att gör det inte liksom, så att det blir något konkret, så att detta inte bara blir ett roligt tillfälle.
Och så släpper vi det där med standby-lägena, va?
Ja, absolut. Bra, hörni.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Charlie. Tack så mycket alla ni som var med. Och så tänker jag att vi ses, om vi inte ses i nästa vecka på dem, så ses vi den 17 oktober, helt enkelt. Ha det så bra, ha en trevlig kväll. Hej då.